här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Tillväxt innebär också utveckling. Det är inte bara att det blir fler anställda eller ökar omsättning, utan du gör fler saker, du gör nya saker. Så, och för mig är det utveckling eller avveckling.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här i Tech-arenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Jag heter Mats Björk, jag arbetar som digital strateg och med mig som vanligt har jag Andreas.
Andreas Kjellander, creative director på Gullers Grupp. Jag tänkte varmt välkomna Lena Apler till poddstudion. Varmt välkommen.
Tack snälla för det.
Du har precis klivit av en panel här tillsammans med Said från Serendipity, Pontus, professor i entreprenörskap på KTH och Eva Rede, ängelinvesterare. Ni har pratat om vilken roll dagens superentreprenörer spelar för framväxten av nya svenska storbolag. Mm. Vilken roll spelar den här entreprenören?
Jag tror att vi var rätt eniga om att superentreprenören är instrumentell för Sveriges fortsatta utveckling. Jag är inte så himla upptagen att det måste skapas bara storbolag. För jag tror att den nya ekonomin och nya tekniken skapar väldigt många lite mellanstora och mindre bolag som också är jätteviktiga. Man behöver inte skapa, det behöver inte vara Spotify eller iSett eller Klarna, utan det finns rätt många där under som är superviktiga.
Tror du att den där är jättekul poäng? Vi pratade faktiskt om den igår, Andreas.
Uh-huh.
Varför är det sånt fokus på storbolag? Jag menar, en sund ekonomi är ju diversifierad liksom.
Ja, men jag håller med dig. Alltså, jag kan tycka, man pratar om att förr byggde Sverige de största bolagen. Man tänker på Volvo, Atlas Copco och Ericsson. Men den tiden är förbi. Alltså,
är det en fåfängsfråga liksom?
Ja, alltså jag tror att Sverige är ett litet land, 10 miljoner invånare. Mm. Och då vill man gärna vara stor. Mm. Alltså man har lite lillebrorskomplex. Mm. Jag tycker det är en mycket, mycket sundare mix i näringslivet idag. Och framförallt så många, både startups och scale-ups som finns. Mm.
Om man tänker den kombinationen då, om man tänker fokus, ett starkt fokus, och vi läser i Breakit och vi läser i andra tidningar här, ett starkt fokus på startups, om man tänker just själva liksom tillväxtdelen och scale-up som du pratar om, är det där vi behöver fokusera mer eller?
Mycket mer, alltså det är ju väldigt många startups som aldrig blir mer än just startups. Mm. Antingen så blir de försörjningsbolag eller så kanske de tynar bort och själv dör. Men jag tycker ju att tillväxtfasen är det absolut mest väsentliga. Mm. Och utifrån egen erfarenhet så jag tycker ju att de första 2 åren man är startup är de jobbiga. När du väl bestämmer dig för att växa och våga växa, då blir det lättare och lättare och lättare. Det är mycket lättare för mig och driva ett bolag som med 500 anställda som jag nu. För då bolaget är tillräckligt stort för att kunna attrahera bra kompetens. Man har också råd att ta de bästa. I början får man ju liksom hushålla med pengarna och fundera. Man vet att man tar på sig anställningsansvar och sådär. Lite rädd för det.
Handen på hjärtat där då. Var behöver vi vara så att säga, uppriktigt oroliga i Sverige när det kommer till det här? Vilket område behöver mer kärlek, om vi ska säga så?
Ja, men tillväxt behöver kärlek. Alltså uppmuntra tillväxt. Det har varit så fokuserat på startups. Mm. Men tillväxt är ju det som driver landet framåt. Och mitt bolag är 18 år nu. Jag kan fortsätta växa det 18 år till eller 36 år till. Tillväxt är ju lika hype, borde vara lika hypad som startup.
Ja, jag tänkte precis, kul att du säger det. Om vi skulle göra en snabb undersökning här, gör ett antagande och så kollar vi på exempelvis Twitter och så kollar vi på startup-hashtaggen och så tittar vi på scale-up-hashtaggen, så har vi nog väldigt olika resultat.
Jag är helt övertygad.
Behöver vi börja kommunicera scale-up eller tillväxt, eller måste vi enas under någonting här? Är det vägen fram?
Jag tycker absolut man ska börja kommunicera scale-up och tillväxt. Alltså du kan tala engelska eller svenska, men ja, det är samma,
det som funkar.
Samma företeelse. Mm. Alltså, det är det som kommer att få Sverige att fortsätta utvecklas bra. Och tillväxt och scale-up måste vara lika coolt som att starta bolag. För att, det finns ju rätt många bolag som kanske inte borde ha startats bara för att det är så fräckt att vara entreprenör.
Det som är coolt då, det är ju att när man enas då under ett paraply eller under ett namn, då uppstår det kulturer. Så ja, egentligen så vill vi skapa en starkare tillväxtkultur oavsett vad vi sätter för begrepp på det. För det är någonstans där liksom bandyklubborna kommer.
Men absolut. Och sen om man väl har vant, alltså tillväxt innebär ju också utveckling. Det är inte bara att det blir fler anställda eller ökar omsättning, utan du gör fler saker, du gör nya saker. Så, och för mig är det utveckling eller avveckling.
Ja, bra.
Fintechbolagen då, vi kastar oss in i fintech här lite snabbt. Vilken roll kommer de spela?
Ja, men de är ju som, alltså vi är ju i början av digitaliseringseran nu. Mm. Och det är klart att fintechbolagen är otroligt väsentliga. De behöver inte alltid vara jättestora. De behöver inte, alltså de kan ju mejsla ut en liten del av en verksamhet och bli jättebra på det. Så fintech, alltså det är väl det som kommer att driva utvecklingen. Teknikutvecklingen går så fort.
Om du tittar på fintech här och vi står i 2018, ser du någonting? Tycker du någonting har hänt?
Ja, alltså, ja, det har hänt fruktansvärt mycket. Det är svårt att ha perspektiv. Vi har ett litet VC-bolag i Collector som bara investerar i fintech. Mm. Och vad vi tittar väldigt mycket på nu, det är ju bolag som jobbar med AI och blockchain. Mm. För det blir ju en game changer av rang. Alltså vi kan ta bort en massa repetitiva, tråkiga arbetsuppgifter. Mm. Folk kan göra viktigare, roligare saker om man kan utnyttja både AI och blockchain på ett bra sätt.
Så egentligen så det blir en dominoeffekt där, jag försöker beskriva det. I och med att vi har öppnat upp fintech-marknaden nu med, både med regleringar och att det har gått in liksom väldigt mycket energi i att utveckla sättet som man ska investera och sådana saker. Det möjliggör då nästa steg av digitaliseringen någonstans. Och hade vi inte gjort det, hade vi inte öppnat upp, skapat det dynamiska, då hade vi kanske fått stått bakom i AI-eran och blockchain-eran och kanske nästa era.
Men det fina är, jag tycker att teknik går inte att stoppa och teknik känner inga gränser. Man kan inte säga att stopp, vi vill inte ha det här, för det finns. Och det finns alltid hängivna människor med passion och pannben som driver det.
Hur ser du då att de här, ska säga, personliga kundrelationerna som man har, hur förändras de med det här open banking och PSD2?
Ja, alltså, för oss som är en digital bank så har vi ju väldigt lite personlig relation öga mot öga. Mm. Men det gäller, konsten är ju då att skapa en relation digitalt som är lika värdefull som när vi sitter så här. Och det kan man göra. Du måste ju naturligtvis fundera, hur vill kunden uppfatta oss? Mm. Vad vill kunden ha av oss? Man måste alltså ständig dialog med kunden, men det går ju bra. Sen finns det naturligtvis lägen, alltså om vi tittar på företagssidan, företagskunder, så ibland måste man ses. Det går inte att göra allt digitalt. Men jag hävdar, vi lanserar ju digitala bolån i september.
Ja.
Och där kan du ju faktiskt vara helt digital. Du behöver inte gå in till banken och sitta och skriva på en massa papper, utan du kan klara hela den kedjan digitalt.
Det är väl gissningsvis så som det kommer kunna utvecklas då. De som då kommer in och har byggt plattformen nu, det här svåra arbetet med att få data att bli värde.
Just det.
Och så sen lägger man på den klassiska bankdimensionen snarare än att man ska gå från den klassiska till att få ordning på sin data.
Exakt.
Det är väl egentligen, det är väl den stora fighten nu på något sätt då?
Ja, men det är väl ingen fight, men det är väl naturligtvis det är lättare. Om du är en digital bank från början så har du ingen struktur eller kultur eller gammal legacy i IT-system att riva ner, utan då bygger man det man vill ha. Men om du är en gammal storbank så sitter du med struktur och en kultur och en IT-miljö som är föråldrad. Och då är det ju lätt att det går den andra vägen.
Serendipity betyder ju lyckligt sammanträffande och positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här under Almedalsveckan?
Ja, det är ju det som är skärmen med Almedalen, att man har serendipiteter hela tiden. Mm. Alltså en massa oväntade möten. Det kan ju vara folk som man inte har vetat om att man vill träffa, men så träffas man och så ser man, vad kul, vad bra, det här kommer ledarna ha varit.
Coolt.
Ja.
Vi ställer en fråga till samtliga på podden.
Mm.
Den lyder så här: hur stor är digitaliseringen?
Och det kvantifiera. Hur stor? Hur bred är den? Hur lång?
Ja,
hur hög?
Den är knepig.
Ja, nej, men alltså som begrepp, som vad ska man säga, transformering, så är det ett jätteväsentligt begrepp.
Mm.
Och för mig är det kanske så att Det har ju varit ett buzzword så länge nu, alla pratar digitalisering, men det är ju allt från att privat så använder vi ju digitala hjälpmedel hela tiden, men kanske att det varit väldigt trögt att digitalisera både företag och allt som inte är privatpersonen. Det kommer ju nu, och när folk inser att det är inte farligt, jag tror ganska många håller emot, man vill inte bli av med sitt jobb,
ja, såklart.
Men när man inser att jag blir av med de tråkiga uppgifterna, jag kan göra mer spännande och utmanande uppgifter, då kommer man att andas ut och säga, ja, låt oss köra. Jag tror vi är där väldigt snart.
Ja, börjar närma oss. Bra svar.
Positiv avslutning. Stort tack, Lena Aklärg.